Välkommen ombord. Vi tar dig runt jorden och våra gäster bestämmer destinationen. Vi som gör programmet heter Sven Holmberg och Joakim Karlsson. Och vi kommer ta dig över de sju haven i vår segelbåt Bellona 23.
Vi kastar idag loss från Antarktis tillsammans med Matilda Berggren, känd från programmet Ligga i P3, till vilken destination vi ska till får ni reda på alldeles strax. Följ med på båten.
Vädret här i Antarktis, hur ser det? Det har ju blivit kallare och kallare nu när vi vill ju skynda oss ifrån här. Det är lite stormigt.
Lite vindigt.
Upp till storm.
Det börjar piska mot kinderna. Och vi vill gärna åka härifrån så snabbt som möjligt. Vi är lite trötta på kylan. Men innan vi ska åka så måste vi ju reda ut lite saker.
Och det blir konflikt. Vilken roll tror du det skulle ha?
Det beror sig helt på vilken sorts konflikt det handlar om. Men jag är nog på många sätt en ganska konflikträdd människa. Går lite åt sidan, betraktar. Om jag känner att jag har någonting att säga, då säger jag det. Högt och ljudligt. Men om jag känner att jag har inget att tillföra i den här konflikten. Mm. Eller så då är jag hellre en betraktande person.
Du väljer dina strider lite.
Ja, och det beror också lite på hur de andra är. Om det finns en tydlig ledare i gruppen, då känner jag mig utkonkurrerad eftersom jag vanligtvis är en ledare. Men det can only be one, liksom. Finns det någon som redan har tagit den rollen, då känner jag mig lite hotad och släpper det, liksom. Men finns det ingen, om det är en grupp av människor som sitter och ingen gör någonting, då gör jag någonting.
Tänk så här, att det kan bli ganska tråkigt på båten. Mm. Så undrar vi om du har något partytryck som kan liva upp stämningen.
Mitt partytryck är väl att jag är rolig, tror jag.
Det är
så himla tråkigt att säga att man är rolig.
Har du svårt att prata om dig själv så här i positiv mening?
Ja, som de flesta andra så har jag väl det. Det är en sån hårfin gräns mellan att vara självgod och självsäker som jag tampas med.
Vilka skulle du säga är dina bästa sidor?
Jag tror att jag är en easygoing person att umgås med. Finns det några problem så pratar vi om det direkt. Jag är impulsiv. Vilket också kan vara negativt, men för det mesta tycker jag att det är positivt. Det kan resultera i väldigt kreativa infall. Bra på att se andra människors bra sidor och liksom se förbi deras dåliga och tänka så här, varför redan har den här personen den här dåliga sidan? Den bottnar oftast i något som är bra.
Är du så pass impulsiv att vi hade kunnat vakna på morgonen och insett att spejaren har hoppat i vattnet?
Nej. Har jag ett ansvar så tar jag ju det. Inte så på det sättet att jag kanske skulle kunna vara i tornet och ropa skämt ner till folk.
Det är kul.
Hade detta varit en jobbintervju för spejarjobbet så hade du fått det.
Oj, vad hon hade legat på till.
Ja, har man vana och båtar?
Faktiskt, det tror man inte kanske. 2007 så hoppade jag på en kompis segelbåt på Guernsey. Det är en liten ö utanför England. Och sen seglade vi ända till Stockholm. Det tog en månad. Det var en fantastisk resa som jag aldrig glömmer. För att jag fick fyra nya fantastiska vänner. Och det är det som jag minns främst från den resan. Så att jag kan inte säga att jag tog med mig några explicita segel- och båtkunskaper. Nej, inte alls. Men vad det gäller att vara en liten besättning på en båt så har jag många erfarenheter av det.
Vad var det viktigaste du lärde dig från den resan? Som du kan ta med dig nu på denna?
Låt säga att jag träffade en kille där på den båten. Han var väl i mitt 20-åriga sinne prototypen av min drömman som jag hade föreställt honom rent fysiskt. Okay. Kan man säga. Men också som person, han var väldigt spontan, han var som jag på många sätt och härlig och social och öppen och skämtsam och charmig liksom. En sån här riktig svärmorsdröm och lite robust med skäggstubb och en streber på många sätt. Den hade levt på många olika segelbåtar och levt ett sånt liv i många år. Han var ju lite äldre också, så blev väldigt fascinerad av det. Och när man är på en sån liten båt tillsammans, så intensivt under så lång tid, så det är klart som fan att man blir förälskad liksom under stjärnhimlen där mitt ute på havet. Men sen kom vi hem och sen kom ju verkligheten. Det var nog första gången jag blev så riktigt svindlande förälskad i någon. Men vi är vänner idag och han har fru och barn.
Inte med dig?
Du är inte med mig. Jag gick ju allt mer fram liksom mot den fittiga sidan av gräset, om man säger så.
Ska vi göra så att vi ska åka härifrån?
Ja, det tycker jag.
Lämna det isiga landet och sen bege oss till San Francisco som du har valt.
Ja.
Som destination. Och då är den logiska frågan, varför vill du åka dit?
Jag har varit där 2 gånger. Jag känner inte att jag har varit där tillräckligt. Men det är ju en fantastisk stad. Det finns ett stort, fantastiskt queer-liv där, uteliv. Och härliga stadsdelar, fin stad, härliga människor, en öppenhet. Jag har känt en värme varje gång jag kommit dit. Men jag vill, om det var någon stad liksom som jag skulle bo i, en riktigt stor stad, så skulle det vara San Francisco. Jag känner så här, jag bor i Lund, vilket många kan mobba på många sätt, för det är en liten skitstad. Men för mig är det lite så, antingen eller. Jag har ingen lust att flytta till Stockholm. Vad fan, det är en jävla skitstad om man jämför med alla de här stora, New York och Berlin och liksom. Om jag skulle flytta till en stor stad, då får det ju fan vara, då får det ju vara San Francisco i så fall.
Ja, men jag tycker det är dags att kasta bussen.
Ja, då går vi lite tyggen och sen stiger vi ner i vår segelbåt. Och sen kastar vi loss. Och sen lämnar vi. Och då måste vi fråga, jag vill gärna veta var du är ifrån och hur gammal du är.
Jag är snart 26 och jag är från Lund. Nej, egentligen från början så är jag från Västra Karaby.
Det är en pulkabacka alltså. Som jag är typ det enda de har. Eller?
Mycket fält, bondgårdar, jättevackert, skånska landsbygden, utanför Kävlinge. Men vi flyttade därifrån när jag var 12, vilket jag då tyckte var jättehemskt. Men idag kan jag vara ganska glad för det.
Gick du i skola i Lund då eller? Gör man det?
Vi flyttade till Lund när jag var 13. Men, och då började jag gå skola i Lund. Men innan dess så gick jag ju i Dösjöbro som det heter. Eller som det heter.
Som det heter.
Det heter på den tiden. Nej, men Dösjöbro är också en liten, liten skärm i håla utanför Kävlinge. Och de har en skola och där gick jag.
Var det trevligt att gå där?
Åh, gud. Ja, det var det väl. Alltså, när jag kan se tillbaka på det så var det ju mycket fasader och mycket smygrasism och sådana saker som under ytan liksom. Här finns ingen mobbing. Och sen så var det ju så otroligt många som mådde skitdåligt.
Mm.
När jag ser tillbaka på det. Många som blev utfrysta och som på alla skolor liksom. Men lärarna blundade ganska mycket för det. Och en skola med mycket traditioner.
På vilket sätt?
Jag tänker på de här jultemadagarna som vi hade varje år. Vi gjorde samma sak varje år och bakade pepparkakor med Britt-Marie varje år och dansade runt julgranen med Ann-Marie. Och de hade ju dubbelnamn, alla fröknarna, av någon outgrundlig anledning. Men att det var mycket liksom, fan, jag bara kan se tillbaka på, alltså det var inte så många invandrare i det samhället. Och det började en tjej i vår klass som var invandrare. Hon blev utfryst direkt. Jag kan bli så ledsen när jag tänker på det.
Störde du dig på de här grejerna då också, eller är det bara när du ser tillbaka på det?
När jag ser tillbaka på det, för man fattar inte det då när man var 10 år liksom. Att det var rasism som det handlade om. Det är så svårt att analysera sådär 15 år senare. Men i och med att jag är den personen som jag är också, som är ganska annorlunda, eller var det i min uppväxt rent könsrollsmässigt, så kan jag väl vara glad att vi flyttade därifrån, för det hade nog blivit jobbigare och jobbigare, tror jag. Man skulle ju helst vara så kallat vanlig där.
Kände du dig annorlunda även de här första 13 åren i Dösjöbro?
Jag betedde mig inte som en tjej skulle göra, riktigt. Men när jag var 10-11 någon gång så började jag väl förstå att jag hade ett eget val. Att jag kan klä mig hur jag vill och så som passar mig. Och jag har alltid varit en ganska envis människa. Så att, ja, men jag bestämde mig att nu ska jag se ut som jag vill och jag ska ta den plats jag vill. Började handla kläder på killavdelningen som det heter. Vilket jag tycker är helt sjukt egentligen. Att det ska vara uppdelat. Att man som ett barn ska känna att jag gör ett val. Att handla på en annan avdelning dit jag inte ska vara. Det är liksom bara en sån sak. Men det gjorde jag i alla fall. Och som tur var jag efter fantastiska föräldrar som inte ifrågasatte det på något sätt. Och de har aldrig varit så här, men det där är killkläder. Liksom. Och sen så började jag skata lite grann. Alltså typiskt sådana här områden som är kill-territorium. Mm. Och jag skämtade väl väldigt mycket på ett sätt som killar gjorde. Samtidigt som jag kunde få mycket status på det så fick jag också jävligt mycket skit för det. Framförallt från killar. Jag har ett minne från som då gjorde mig så... Alltså det var nog första gången jag blev medveten om att jag inte passade in i en tjejroll. Vi åkte skolbuss för vi läste franska eller språk på en annan skola. Och gjorde väl någon slags form av stand-up där jag var 12 i bussen, för det fanns en mikrofon. Och alla killar ställde sig och höll på att prata i den och liksom, ja men det vill jag också. Och då ställde jag mig ganska oskyldigt och liksom hade kommit på några roliga smeknamn på de där killarna längst bak i bussen. Som ju var de tuffa liksom. Vilket inte var så populärt. Så de började ropa en massa saker till mig som jag aldrig hade blivit kallad innan. Men att jag var transvestit bland annat. Skaterhora, sa de. Undrar vad det är för någonting. Saker som gjorde mig väldigt, väldigt ledsen. Och de kallade mig, eller de bara, bitchen och sånt där skrek de. Alltså det här handlar om 12, alltså det är ju barn liksom. Men det var väl någon slags ilska som fanns i dem mot att de tyckte att det var hotande att jag var lite som dem. Alltså att jag var annorlunda och att de kunde inte bemöta det på något annat sätt. Men det gjorde mig väldigt ledsen när jag började gråta. Och då såg de att jag var svag och de bara fortsatte och fortsatte. Och det blev värsta grejen faktiskt, för jag berättade det för mina föräldrar. Och skamset så ringde de här killarna upp mig och bad om ursäkt. Mm. Så. Men det var i alla fall första gången som jag insåg att det var väl inte riktigt okej att vara så här. Men jag, som sagt, envis. Kände ju att, vad fan, jag trivs ju så här liksom. Så att varje gång jag försökte bete mig på ett typiskt tjejigt sätt så mådde jag inte bra heller. Därför att då spelade jag ju en roll. Och vi flyttade och jag hoppades liksom att nu kommer det nog bli lite bättre, tror jag. Men alltså, hela sjuan så gick jag egentligen för mig själv. Alltså jag har aldrig sett mig själv som mobbad, för att jag tycker att det är ett starkt ord. Då skulle nog inte säga att jag var mobbad. Jag var en ensam varg liksom. Även om jag hade börjat klä mig i liksom jazzbyxor som man skulle ha på den tiden. Och magtröjor, och så hade jag kanske ändå mått skit. Liksom. De populära tjejerna hade ju också rykten om sig som var fruktansvärda. Liksom slampstämpeln och slutshaming och sånt där kan man ju också gå in på. Det råkade jag aldrig ut för, men samtidigt så blev jag ju kallad för... De där öknamnen fortsatte ju, de fanns ju även där i Lund. Och folk började ju även bestämma att jag var lesbisk liksom. När man är 13 så man, då börjar man ju fundera kanske lite. Men man har ju ingen aning om vad man tänder på egentligen, man är ju förvirrad. Men, och just det faktum att folk kunde gå fram till mig och bara... Ja, du är jävla flata liksom. Så här. Du är väl lesbisk? Eller jag vet inte, är du kille eller tjej? Alltså sådär hela tiden. Gjorde att jag blev så här: nej, jag är inte lesbisk. Det är jag inte alls. Jag kan se ut så här. Jag kan vara killig utan att jag skulle behöva liksom vara lesbisk för det. Jag ville verkligen bevisa att bara för att jag inte passar in i er jävla könsroll så betyder inte det att jag är en sexuell läggning för det. Liksom. Det är upp till mig själv att bestämma.
Men hade du bestämt det då, eller visste du innerst inne vad du var, eller du var...
Innerst inne så visste jag det. Men jag skulle aldrig ens säga det till mig själv i mitt huvud. Eller liksom till mig själv. För att just för att folk målade det i min panna hela tiden.
Ja, i Dösjöbro, hade du några kompisar eller hur var det där?
Jo, jag hade kompisar. Jag hade ett tjejgäng som jag umgicks väldigt mycket med.
Men var de också sådär uteslutande mot det? Alltså...
Nej, det var de inte, men de, vissa av dem blev nog rätt så uteslutande att man flyttade liksom. Alltså att, om vi hade någon konflikt eller så, alltså, just att jag såg annorlunda ut var ett enkelt kort att dra. Då visste de att, att man kunde såra mig på det sättet. Men det här är så länge sedan så att jag vill inte beskylla någon för någonting och sådär. Men jag hade många vänner där, men jag tror också att det faktum att jag hade vänner där, men jag höll fast i dem ganska mycket och fortsatte gå på, jag gick på scouterna där till exempel. Fortsatte gå på scouterna i Dösjöbro och sådär, vilket gjorde att jag inte skaffade så många nya vänner i Lund eftersom jag prompt skulle ha kvar mina gamla liksom. Så att jag hade liksom ena foten där hela tiden och då var det svårt att gå vidare och skaffa nya. För de hade i alla fall, jag hade ju växt upp med dem. De hade ju accepterat mig för den som jag var.
Hur var lärarna i skolan? Var de, märkte de det här? Att vissa var uteslutande? Gjorde de någonting åt det?
Nej, det skulle jag inte säga. De såg nog inte det, tror jag.
Tror du inte de såg det, bara att de inte brydde sig då?
Så kan det ha varit. Jag hyser inga agg mot någon, liksom. Men jag kan ju säga att det finns en lärare på högstadiet sen i Lund som betyder skitmycket för mig. Mona heter hon. Och hon, alltså jag tror hon var min första kvinnliga förebild faktiskt. Alltså hon var så jävla, hon hade sån pondus alltså. Som aldrig hade sett någon annan ha innan. Hon kom in i klassrummet och sen blev alla knäpptysta. För vi ville lyssna på henne för hon var så jävla bra på att prata och undervisa.
Vilket ämne undervisar hon?
Svenska, som jag älskade. Jag älskade att skriva. Hon var väldigt uppmuntrande i mitt skrivande och läste upp mina saker för klassen. Och hon såg att jag var ensam och att jag mådde dåligt. Och att någon ser det i hennes allra sköraste period, som är i tonåren, är ju någonting som kan betyda någonting för en, alltså livet ut. Och det tror jag att det kommer göra. Och hon, jag kommer ihåg en gång så var det en kille som hade gått fram till mig och så hade han sagt någonting om att, har du sett dig själv i spegeln, du ser ut som en kille och sådär. Ja, då berättade jag det för henne och jag var väldigt ledsen. Och sen så pratade hon med honom i personalrummet där, tror jag. Hon tog in honom där. Sen pratade han aldrig med mig. Eller han sa aldrig något sånt till mig igen.
Har du kontakt med henne idag, läraren?
Nej, jag har faktiskt inte det. Alltså, jag träffade henne på stan. Det måste ha varit 2 år sedan nu. Jag blev helt så skakig. Liksom. Bara, shit, det är Mona liksom.
Hon kände igen dig?
Ja, hon kände igen mig och vi så här, kallpratade lite som man ju gör. Och, vad gör du nu? Och jag var ute med och gjorde en enkät på stan för jobbet. Alltså, med min SR-mick och sådär. Så. Det kändes ju bra. Mm. Men vi pratade lite och sen så innan hon skulle gå så var jag ändå så att jag började ta igen och bara sa så att vad fan, jag måste bara säga att du är den bästa läraren jag har haft. Och när jag började gymnasiet så blev jag så besviken för det fanns ingen som du där. Och då började hon gråta lite och sådär. Så det var väldigt fint. Men efter det så kände jag att shit, det är så mycket mer jag vill säga till henne. Så jag skrev ett brev till henne och skickade. Men jag fick aldrig svar. Men jag skrev ju inte min adress där heller. Men den kan man ju kolla upp och sådär. Så att jag blev ändå såhär, oj hon svarade aldrig. Men det gör ingenting, jag ville bara ge henne det. Alltså berätta det. Jag ville ju verkligen gå till skolan till hennes lektioner. För det fanns ju jävligt många raster och jag bara så här gick in på en toalett och så bara satt jag där. För att jag ville att rasten skulle ta slut. För att det var, jag hade ingen, alltså jag ställde mig oftast bara i ett hörn. Liksom.
Vi gissade vad du skulle ha för tröja på dig och så gissade jag att du skulle ha en stickad tröja. Du tror att du skulle ha en t-shirt på dig. Så han hade ju rätt.
Det var rätt.
Ja. Okej, Dösjöbrotiden, helt okej, lite kompisar och så här. Och sen blev det ännu jobbigare i högstadiet.
Ja, det blev det. Som sagt, allas tonårstid är... sketa jobb. Jag tror inte jag hört någon som bara, min tonårstid var helt underbar. Jag mådde så bra. På högstadiet så finns det ju verkligen så här, könsrollerna blir nog, alltså när man mognar, man knoppar ut liksom, så är ju de som starkast, könsrollerna. Och man då inte passar in i dem så blir det kanske lite extra jobbigt.
Fanns det några som du kunde knyta an till? Vänner och så här?
Ja, jag hade ju, alltså killkompisar faktiskt fick jag på högstadiet. Kompisen som var av manligt kön. Det var jobbigast i sjuan därför att jag hade svårt att för den här nya situationen och att träffa nya när jag redan var så pass annorlunda liksom. Så blev jag lite utav en outcast. Men sen när jag någon gång i åttan där så började jag släppa lite på det. Och alltså min humor har alltid varit en jättebra, ett verktyg för mig att lära känna nya folk. Så när jag i åttan började bli lite mer med klassens clown. Och är det roligt så kan det i alla fall få vara det liksom. Och då blev jag väl kanske lite mer accepterad på något sätt. Och fick mer vänner på det sättet att... jag var liksom inte, jag var inte skitsnygg, men jag var i alla fall rolig.
Så det här med att du var ensam på rasterna, det avtog efterhand?
Ja, det gjorde det ju. Absolut, jag hängde med ett gäng lite nördiga killar och sådär. Vi skejtade lite ihop och åkte moppe och sådär.
Hur var det med flötar och sånt där i högstadiet?
Jag tror att jag blev, när jag ser tillbaka på det, egentligen förälskad i sjukt många tjejer. Men att jag inte fattade det liksom, utan att jag istället såg det som att jag blev kompis med folk. Så att jag var nog aldrig kär i någon kille på högstadiet. Jag blev väldigt bra kompis med dem. Och jag försökte ju någon gång, alltså det var en kille, jag vill inte säga ens namn för det känns taskigt. Men vi blev väldigt bra kompisar och han blev väldigt, väldigt förälskad i mig. Och då tänkte jag att men det är nog praktiskt om vi blir ihop. Liksom, för att nu är vi redan så himla bra kompisar. Så då ska man väl vara det. Alltså heteronormen liksom. Så vi var väl ihop i 2 veckor och någonting. Jag åkte lite bak på hans moppe och sådär. Och han tyckte att det är väldigt underbart. Och ja, jag vet inte. Gnuggade oss mot varandra i hans serietidningsfyllda rum. Men så gjorde jag slut. För att jag var ju inte kär i honom.
Du dumpade honom? Hur?
Ja, det var hemskt. Vi låg på någon gräsplätt och hånglade lite och så sa jag nej, det här funkar inte, det är nog bäst om vi bara är vänner liksom. För jag var ju bara på min sida sett liksom vän med honom och han skjutsade hem mig på sin moppe.
Hur tog han det?
Han var helt tyst. Okej, sa han bara. Han var en väldigt, väldigt fin och kär kille, men
fick du dåligt samvete för det?
Ja, det fick jag. Och sen inbillade jag mig att jag ville ha tillbaka honom. Men det ville jag inte. Alltså på det sättet. Jag ville ha någon som vän. Alltså det var många killar som missuppfattade det. Och trodde att jag var intresserad av dem. Liksom. Det kan säkert ha varit en och annan kille som har varit olyckligt förälskad i mig. Utan att jag vetat om det på högstadiet. Mm. Jag kunde skriva min dagbok och sånt att jag ville ha en kille. Men det var nog mer för att det skulle man vilja ha. Egentligen skulle jag nog vilja skriva att jag ville ha en tjej. Men...
du ljög för dig själv i din dagbok?
Absolut. Alltså, jag skrev dagbok. Jag började skriva när jag började kunna skriva. Liksom, när jag var typ 7. Och i många, många år så skrev jag framförallt på högstadiet så som att någon skulle kunna hitta och läsa den. Och då ville man ju inte berätta precis allt om sig själv. Jag var väldigt öppen, men jag skrev ofta på ett humoristiskt och berättande sätt. Som en bok nästan, eller en memoar. Så här. Jag började nog inte skriva dagbok helt så här, prestigelös förrän jag var kanske i 20-årsåldern. För då tänkte jag att det är ju fan ingen jävel som ska läsa det här. Men... från jag var liten till slutet på gymnasiet, då jag äntligen skrev i min dagbok att det här kommer jag aldrig berätta för någon, men jag tror att jag är bisexuell. Det var första gången jag kände för mig själv att jag var kär i en tjejkompis. Då skrev jag det.
Berättade du det för tjejkompisen?
Nej. Jag tror jag berättade det för henne på fyllan någon gång. Sådär.
Efteråt eller då?
Men i såhär, vuxen ålder, tror jag. Gud, jag minns inte. Jag tror bara att jag kan ha nämnt det, men att det var så här, ja, vad kul. Så.
Har du någon specifik händelse du minns? Antingen jätteglad eller så här, väldigt ledsen?
I och med att det var mestadels en jävla jobbig period så minns jag väl mest det som var jobbigt. Men jag minns en kväll. Alltså mina föräldrar, de är så fina. Men det är också en period då man så här, tänker att de inte fattar någonting. Det var en kväll som allting bara brast för mig. Jag tror jag var 13-14. Och jag hade fått så jävla mycket skit. Främmande personer som skrek saker på gatan. Och gick fram till mig och frågade både det ena och det andra. Jag var jävligt tuff när de sa så mot mig. Jag typ räckte fuck you och sa, ja men skit du i det. Men sen gick jag ändå hem och grät liksom. För att jag blev ju skitledsen. Jag blev jättesårad. Och jag hade nått en bristningsgräns. Och jag bara skrek. Alltså jag bara grät, skrek liksom i mitt rum. För jag var tvungen att bara få ut den här frustrationen på något sätt. Att vad fan, det är ingen som förstår mig. Det är ingen som fattar varför jag är som jag är. Jag fattar inte ens det själv. Varför måste jag vara så här? Varför måste jag vara så här konstig? Varför kan jag inte bara vara som alla andra liksom? Det var den känslan. Och jag kommer ihåg att jag bara tog alla böcker i min bokhylla. Bara slängde ner dem och bara liksom, alltså, kaos liksom. Jag bara kastade saker i mitt rum och min mamma blev förtvivlad och började gråta och pappa var liksom så här, vad fan håller du på med liksom, och jag bara skrek att ni fattar ingenting, ni fattar inte hur jag har det, jag mår skitdåligt och alltså det är liksom, jag grät så där så att man till slut bara ligger och skakar liksom och bara så här, alltså nästan som när man fått en orgasm och sen efteråt är man så himla lugn, alltså efter att man har gråtit så mycket så att man, det finns inget gråt kvar, så bara låg jag så på sängen så liksom, och mamma så här klappade på mig och
vad sa hon då?
Det kommer ordna sig, det kommer ordna sig, vi älskar dig och, men de var ju jätteviktiga för mig, alltså att de aldrig liksom sa så här, men det kanske blir bättre om du försöker vara lite som alla andra. Alltså de har aldrig sagt något sånt eller, utan att de har varit så här, du är ju jättebra som du är liksom. Det är ju skitviktigt. Kan jag ta ett glas vatten?
Jag kan faktiskt servera.
Du kan servera?
Tack Jesus.
Vad kallar du honom?
Initialerna.
Ja, okej.
Okay. Ja. Du har ingen smeknamn?
Nej, det är lite olika kompisar. Mats. Och sen Mattiskungen kallades jag på högstadiet. Så det är vissa för vissa lever det kvar. Mattis.
Mattiskungen.
Hur ser du fram emot att börja gymnasiet?
Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag faktiskt. För att jag hade valt teater som jag älskade. Alltså teater var ju väldigt... Jag började i en teatergrupp i sjuan.
Mm.
Och då mådde jag ju som sagt dåligt. Och det var min fristad. Det var ingen från min klass som gick där eller någonting. Utan det var andra människor som var lika tokiga som jag. Men vi höll på mycket med improvisationsteater och sånt där. Och det var så jävla viktigt för mig. För jag, en gång i veckan kunde jag gå till teatern och bara få ut alla känslor. Och få utlopp för all ångest och bara liksom spela en roll. Jag kunde vara någon annan och jag var jävligt bra på det dessutom. Och där kunde jag också få folk att skratta, vilket alltid har fått mig att komma upp i någon slags ris. Tillsammans med andra kunde vi få folk att skratta och vi hade så himla roligt ihop. Och alla de människorna som gick i den teatergruppen har jag egentligen ingen kontakt med idag. Men de har ändå betytt så jävla mycket för mig. Vi betyder nog mycket för varandra, tror jag. Så jag valde teater på Spiken i Lund. Ja. Ja. Och det var ju absolut någonting som jag såg fram emot. Och rent socialt så gick det ju nog otroligt mycket bättre för mig på gymnasiet än på högstadiet. Det var ju en ny start på något sätt. Och så träffade jag också en person som fortfarande idag är en nära vän till mig där. Som heter Nor. Vi klickade liksom direkt. Vi var väldigt lika varandra. Och hade exakt samma humor. Alltså det var en sån direkt systerskap liksom. Bara det att vi hade liksom teater på schemat, jag tyckte det var helt fantastiskt och det var det verkligen. Och gymnasiet var på det sättet underbart, men under gymnasiet så försökte jag också anpassa mig allt mer eftersom, eller men det var då väl kom, alltså om folk, andra människor, jag hade liksom som en andra pubertet där på något sätt. På högstadiet hade ju många varit så här, knulla, vad är det, hon har legat med någon, han har legat med någon, bla bla, men jag var alltid utanför det för att jag visste inte ens om jag ville ligga med någon eller hur, jag var inte intresserad av det liksom, men jag tror att jag tänkte på gymnasiet att men nu är det väl dags på något sätt.
Tag i det.
Ja, men jag kommer ihåg att jag nog hade något så här nyårslöfte att vi skulle bli av med oskulden och sånt. Alltså,
så gamla var ni då? Var det första året?
Då var vi 17 liksom.
Infriade ni löftet om oskulden?
Ja, det gjorde vi. Men sättet jag hade sex på under gymnasiet var väl mer alltså bekräftelsekvitton. Jag hade inte så mycket sex för min egna njutnings skull. Utan för att dels då få ett kvitto på att jag var heterosexuell. Så att jag kunde så här, ge det till mig själv. Här har du, varsågod. Visst var det roligt. Han tyckte du var snygg, skitbra. Och att jag var attraktiv. För att jag hade aldrig känt mig attraktiv någon gång på högstadiet. Det var aldrig någon som hade gått fram till mig och sagt du är så jävla snygg. Utan kanske mer, du är cool. Visst, absolut. Du är rolig. Ja, också kul. Men det var aldrig någon som hade kallat mig snygg eller sexig eller något sånt där. Så när folk liksom, jag märkte att killar började göra det då när jag liksom började gå in i en klassisk kvinnlig könsroll lite mer sådär som klädsmässigt, men också att jag är lite mer fnittrig och tog kanske inte lika mycket, eller jag tog mycket plats såklart, ja, skämtade högt och ljudligt och sådär liksom, men och många killar kunde ju attraheras av det, om jag då samtidigt hade en kanske lite urringad tröja, men där spelade jag på gymnasiet också en roll på något sätt liksom, i och med att jag ja,
mycket var... drickande i gymnasiet.
Nej, men jag började nog med det på ettan på gymnasiet. Allt med. Och ja, alltså det fanns ju en langare i varje stad liksom. Man ringde någon Ahmed och så kom han med sin bil och så. I bakluckan kan man köpa några skitäckliga så här öl med någon jävla isbjörn på.
Vad fan heter
Björnebrygg? Rebershoppen eller vad fan det heter. Jo, absolut. Så någon vodka som jag inte fick diarré av dagen efter. Men det var det ju värt.
Och det var den första fyllan? Alltså när du blev riktigt...
Det är en bra fråga. Jag kommer ihåg någon gång, någon sommar då jag var kanske 16-17 och vi var på någon fest och jag drack typ en halv flaska brännvin liksom. Och kräkte sin sandlåda och sa jag ska aldrig mer dricka, typ något sånt. Innan man hade fyllt 18 så var det alltid den här ständiga jakten på vad fan ska vi vara någonstans, ja. Liksom. För det första, var ska vi få tag på spriten? För det andra, var ska vi vara liksom? Och jag har ju haft en del fester hemma som kanske inte, som idag är legendariska, men som för mina föräldrar är hemska, hemska minnen.
Vad är det värsta som hänt?
Jag hade en fest när jag var 16, sommaren där, som, vad kan det vara, 2004, tror jag, eller 2000, ja. Mina föräldrar skulle åka iväg. Jag skulle ha huset för mig själv och så frågade jag, får jag ha fest? Nej, det får du inte. Okej, sa jag, men då hade jag redan bjudit in halva stan. Och vilken jävla fest.
Var det som att du var på festen och tänkte, oj, vad har jag gjort nu?
Nej, för jag drack ju den där diarrévodkan och var hur glad som helst. Och det spårade ju ut totalt. Det kom ju folk som jag inte kände och liksom, det var hela huset fullt. Och någon drack min pappas whisky och någon kissade in i mina grannars trädgård. Och det var glassplitter i hela uterummet och jag fick ju ta jävligt mycket skit för det. Sen när mina föräldrar kom hem, då klart de märkte att jag hade haft fest liksom. Då ringer mamma och säger, vi kom hem en dag tidigare. Så de kom hem samma dag och fattade detta. Och liksom den skammen liksom. För att när man är 16, tonåring, och ens föräldrar säger, vi är så besvikna på dig. Alltså det finns inget värre. Alltså än idag, mina föräldrar skulle säga, vi är jättebesvikna på dig. Det är ju fruktansvärt. Så att jag mådde skitdåligt efteråt och kände att jag skulle aldrig liksom, och mamma började gråta och sådär liksom. Och jag kände att jag aldrig skulle få tillbaka respekten från dem längre, liksom någonsin. Men det fick jag ju, men det var ändå jättejobbigt.
Vad gör dina föräldrar eller vad jobbar de med?
Min pappa är kyrkomusiker, han är kantor. Alltså spelar orgel i kyrkan. Och min mamma jobbar på kundservice på Sparbanken Öresund.
Du säger att han är kantor. Är det så att man är hemma hos dig så är det musik och fest?
Fest, säger man.
Han sätter sig vid pianot och spelar en trullut.
Nej, ja, alltså när vi var små så hade vi faktiskt lite så här, gud vad idylliskt. Men då hade vi lite så sångstund och satt och krakel, spektakel, kusin, vitamin, lalala, ja. Vem som helst hade väl kräkt som han sa det. Men det var väldigt mysigt. Han har ju försökt lära oss spela piano och så, men det gick ju inte så bra med den disciplinen. Vi har spelat lite ihop, jag och pappa och sådär. Igår så var det dop för min systerdotter. Och då sjöng jag och han spelade piano.
Måste man vara troende för att vara kantor i kyrkan?
Ja, ja, det är ändå kyrkan liksom. Min pappa är ju troende.
Är du troende?
Jättesvår fråga. Jag tror inte det. Fast ibland tror jag det. Ironiskt när jag sitter här med ett halsband som är kors på. Så då känns det som att om jag har det korset på mig så måste jag säga att jag är kristen. Jag är inte ateist. Det vet jag i alla fall.
Men här i gymnasiet, var det självklart vad du skulle bli då? Hade du drömmarna klara?
Nej, alltså vad fan. Jag trodde att jag skulle bli skådis. Vilket skämt. Alltså jag kan ju egentligen inte skådespela på det sättet. Jag är jävligt bra på att vara mig själv. Och snacka inför publik och liksom driva med mig själv. Och alltså bara stå upp, rakt upp och här är jag. Alltså jag kan vara bra på att härma folk och imitera och så. Men jag är inte så bra på att spela. Jag känner mig alltid lite löjlig om jag ska spela en annan person och säga repliker och så. Jag har väl insett själv att jag är bättre på att ge folk underhållning genom att bara vara mig själv.
Men kände du då hela tiden att du ska göra någonting där du får synas och höras?
Ja, eller något kreativt i alla fall. Skriva, prata. Alltså jag är fortfarande supernaiv och jag vet fortfarande inte vad jag vill bli. Liksom.
Men när du tog studenten, vad tänkte du, vad ska hända nu?
Jag mådde skitdåligt när jag tog studenten därför att jag visste att estetisk teater, det var ju ingen utbildning på det sättet. Det var ju ingenting som jag kunde bli. Men samtidigt är det här förbannat roligt. Alltså jag tycker att det är synd att unga människor idag ska bli itutade att ens gymnasieval ska vara något livsavgörande. Nej, det är inte det. Alltså det är inte, alltså det är okej, om man verkligen, verkligen vill bli läkare, då kanske man ska läsa natur. Eller om man vill jobba inom hotell och restaurang, absolut. Men det behöver inte vara ditt livsval, verkligen inte. Och då älskade jag teater och jag är väldigt nöjd med att jag gick den linjen. Och såg ändå till att få bra betyg överlag i andra ämnen. Så att, nej, men när jag gick ut gymnasiet så visste jag ingenting. Jag hade en sommar där jag bara extra jobbade lite som städare typ. På ett dagis och bodde hemma och bara festade på min fritid. Och jag är en väldigt så här drömmande person och på gymnasiet var det helt okej, alltså att vara ung och lite naiv och dagdrömma liksom. Men när man tog studenten då så blev allting på riktigt helt plötsligt och man skulle göra aktiva val, vilket jag tyckte var skitjobbigt för jag visste inte vad jag ville. Jag ville inte börja plugga direkt liksom, bara för att. Och men jag flyttade till Stockholm tillsammans med Nor. Och vi flyttade ihop, hade ju skitkul ihop, men det var jobbigt för att jag tror att jag jämförde mig ganska mycket med henne. Och om man jämför sig med folk så kommer man ingen vart, alltså. Då fastnar man.
Men det kan ju vara det som driver vissa. Alltså, vissa som jämför sig lyckas ju för att de hela tiden måste vara bäst.
Ja, men då tänker de ju att de är jävligt bra själva. Alltså om du jämför dig med andra och tänker att de är mycket bättre, då kommer du ju ingen vart liksom. Du måste ju se själv vad du gör liksom i ett perspektiv. Alltså du måste sätta dig själv i ett perspektiv istället för att sätta någon annan i ett perspektiv och titta vad den personen har gjort eller gör. Det är ju det som är faran till exempel med alla sociala medier och sånt som finns nu, att man tittar på Facebook och det är ingen som framställer sig själv som en kass person. Så att om du tror på allt du ser där så kan du bli jävligt deprimerad.
Men varför flyttade ni till Stockholm?
Alltså för Nors del var det nog att hon kände att hon hade mer en framtid där karriärsmässigt. Alltså hon är nu komiker och skådespelare och sådär.
Men du hängde på henne eller hade du någon annan?
Nej, men jag var med och sa ja, jag vill också flytta. Vi pallar inte bo här i Lund längre, vi kör. Och vi var jävligt tajt och vänner liksom just då. Också för att det var jävligt kul att bo ihop och flytta hemifrån tillsammans liksom. Det var en jävla resa. Började jobba på mässrestauranger i Älvsjö, Älvsjömässan. Satt och i någon kassa där och tog betalt för kassrestaurangmat. Så här. Tjänade skitligt pengar. Så levde jag på mina så här fondpengar. Eller sparpengar som mina föräldrar hade sparat till mig sedan jag var liten. Vilket jag än idag kan bli så fan, varför gjorde jag det? För att jag hade behövt dem till att ta ett körkort som jag fortfarande inte har. Liksom. Men. Jag hade väl roligt liksom. Och så fick jag jobb på ett café där och jobbade där något halvår. Men jag kände väl till slut att vad fan, jag gör. Jag gör ingenting här som jag inte hade kunnat göra hemma.
Så du hankade fram och Nor, hon hade fullt upp eller? Var inte någon avundsjuka där?
Nej, alltså jag älskar ju henne liksom. Alltså vi var jävligt nära varandra så att för mig det var en jobbig känsla. Men jag vill inte kalla det avundsjuka, men jämförelse på något sätt.
Men ville du göra samma sak som hon gjorde?
Ja, ofta vill jag ju det. Absolut, men Alltså för i hela gymnasiet så hamnar vi också i många situationer där folk gärna ville jämföra oss två. Och jag tycker inte det liksom är relevant överhuvudtaget. Vi är två helt olika personer liksom, som har stöttat varandra helt mycket, ska jag poängtera liksom. Jag missunnade aldrig henne någonting överhuvudtaget. Det var mer att jag behövde nog mer gå utanför mig själv och se mina egna kvaliteter än att titta på andras liksom. Alltså jag gjorde ju ingenting för att försöka nå någonting som jag ville. Så att, jag menar, det är ju bara mitt eget fel på något sätt. Först. Jag tog ändå tag i saker några år senare.
I Stockholm. Mm. Hur var livet där?
Alltså jag nog hängde jävligt mycket på så här Söderkällan och Carmen och såna här billiga skitställen liksom. Men shit vad vi hade kul. Alltså vi hade jävligt roligt. Vi var ute mycket och festade och sånt. Det var vi, absolut. Det var ju det vi typ gjorde. Jobbade, söp upp pengarna.
Hur mycket söp ni?
Den tiden, är det hittills den bästa perioden i ditt liv?
En av dem. Det var en fin tid, absolut.
Varför lämnade du Stockholm?
Dels att vi känner väl att vi kan inte bo ihop här längre i den här lilla ettan. För vi sliter på varandra så jävla mycket. Och jag funderade nog ett tag på att jag skulle skaffa någon lägenhet där i Stockholm och så. Men sen så faktiskt så frågade min syrra mig: vill du ta över min etta i Lund? Det var ju förstahandskontrakt och sånt. Och då kände jag att ja, men vad fan. Ja, det vill jag. Så då tog jag den chansen. Men innan dess så åkte jag på den där segelturen. Så det var ett fint avslut på ett kapitel i mitt liv. Så.
Vad gjorde du då?
Men då hade jag precis kommit hem från den segeltrippen och var väldigt så olyckligt förälskad i den här mannen då.
Och vad hände med honom?
Drömde stort, gjorde lite kan man väl säga. Om man nu skulle höra det här så blir inte arg på mig. Men han var mycket så här: ja men vi ska, jag kan flytta in här till dig och vi kan göra ditt och datten. Och sen så blev det inte så mycket med det, för han fick ett jobb i Italien. Och där skulle han bygga världens största iglo. Ja, men det var sånt han höll på med liksom.
Så. Blev det något med den här iglon? Blev den byggd?
Vet faktiskt inte vad som hände efter att jag hade åkt hem. Men jag såg ju den liksom och sådär. Och den var häftig. Mm. Shit vad de jobbade på den alltså. Och jag fick ju hjälpa till lite och sådär. Gud, har jag varit med om detta känner jag nu när jag pratar om det.
Han låter väldigt impulsiv.
Han var jätteimpulsiv. Men nu verkar det som att han har stadgat sig lite.
Men du var i Lund och hade inget jobb. Hur löste du det?
Jag skrev ett CV. Jag sökte massa jobb på Platsbanken. Gick runt i hela Lund och delade ut mitt CV på typ 1000 jävla ställen. Sen hörde de av sig från det kaféet.
Vilket kafé var det?
Det var Ebbas skafferi. Och alla var fan flata där alltså, kommer jag ihåg. Då var det fortfarande inte, jag tycker inte om att prata om att vara i en garderob och så, för det, jag tycker det är så himla, jag tycker inte att det ska behöva finnas några sådana uttryck. Men om man nu ska uttrycka det så var jag väl det på något sätt.
Hur länge jobbar du där?
Nej, jag jobbar bara i typ 8 månader. Och sen så kände jag att jag går dit, jag sliter ut min kropp och stör mig på folk. Jag vet inte, jag började kategorisera på människor på ett sätt som inte är sunt, tror jag. Lattemammorna är si, tanterna är så, de här männen är så, bla 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 liksom. Och sådär. Jag vet inte, jag blev väldigt cynisk på ett sätt som jag kunde tyckte var så här jobbigt. Så då sökte jag jobb på ett äldreboende istället. Och så började jag jobba där, och där jobbade jag i 2 år.
Det var roligare.
Ja, det var mer givande. Jag tyckte ju om, började tycka om människor igen.
Vad gjorde du där?
Tog hand om människor i slutet av livet.
Det måste ändå vara lite tufft, eller?
Mm. Alltså jag kan bli så ledsen när jag tänker på att det är ett jobb som har så låg klass eller så här låg status i samhället. När det är ett så pass viktigt jobb. Alltså det är hittills i mitt liv, förutom att jobba med radio som har varit underbart liksom. Ett jobb som jag alltid kommer bära med mig som en stor erfarenhet liksom. Väldigt speciell arbetsmiljö, speciella människor som jobbar där och alltså fina stunder man har haft, möten med äldre människor. Man kanske bara suttit på deras rum och pratat en stund med dem, alltså med människor som nästan aldrig, som har väldigt lite social kontakt förutom folk som går in och byter deras blöjor liksom. Om man tar den där lilla extra stunden så kan det liksom betyda skitmycket för dem. Och det ger en perspektiv på saker.
Jag kan tänka mig att man får en mer speciell kontakt med vissa. Det är inte väldigt jobbigt då när de går bort?
Ja, det är det. Fast på ett sätt så känns det i alla fall bra Och man har lyckats ge dem en fin tid, den sista tiden. Och att man, och man vet med sig att jag ändå gett den här personen en hel del. Nu jobbar inte alla så, men jag har försökt i alla fall att vara så närvarande och ändå så känslosamt som möjligt. Jag brukar ofta spela lite gitarr för dem. Och, alltså jag är inte så bra på det liksom. Men de tyckte ju att bara man tog ett ackord så var det ju helt fantastiskt. Liksom. Så de är ju väldigt lätta och en lätt publik.
Jo, såklart. Det kan jag tänka mig.
Varför slutade du då?
För att jag började plugga radio.
Så det var det som fick in dig i radio? Sfären.
Mm. Ja, men jag började lyssna på P3 när jag var 12. Jag har liksom alltid lyssnat på P3 och tänkt i mitt huvud någonstans att det här skulle jag kunna göra. Mycket bättre kanske till och med. Nej, men jag sökte väl på internet så här, radioutbildning. Jag sökte in till, faktiskt under de här åren som jag jobbade på äldreboende till Skrups folkhögskola, journalistlinjen där 2 gånger. Men jag kom inte in för att jag är så jävla dålig på test. Där när man ska komma in där så är det intagningsprov. Typ 5 olika prov man ska göra på samma dag som man dessutom betalar för. Fy fan, jag vill ha tillbaka de pengarna, tänker jag. Vad det handlar om, 600 spänn, men ändå. Så jag är skitdålig om någon, alltså det är lite så här som gör att jag blir lite nervös i den här intervjusituationen när 2 personer sitter här framför mig och frågar ut mig, för att det känns som att nu gäller det, nu måste jag redogöra för alla mina känslor, allt jag någonsin känt och allting som jag tycker på en och samma timme liksom.
Och så blir det inte godkänt.
Ja, men precis. Men liksom, det är skitsvårt, sådana situationer tycker jag är, ja, det är lite, de är lite jobbiga alltså. Och då när man går på en intervju på någonting som man väldigt, väldigt gärna vill komma in på, så blir det bara jättepannkaka för mig. Så då hittade jag liksom en utbildning där man, det inte var någon intagning, utan det var mer gymnasiebetyg. Och de var ju bra, så då kom jag in. Fan, jag är så jävla glad att jag vågade gå den utbildningen. För jag var jävligt, jag gick omkring på det här äldreboendet och älskade verkligen tanterna och gubbarna där liksom. Och det som, den kärleken och bekräftelsen som de faktiskt gav mig, även om det var astufft ibland liksom. Men samtidigt så drömde jag ju hela tiden om någonting annat liksom. Att det var så mycket i mig som behövde komma ut och få utlopp liksom. Och att, ja, men det här bekräftelsebehovet som ändå fanns på något sätt liksom. Som blev lite mättat där, men det syntes inte utåt. Alltså lite så kanske det var, jag vet inte. Som alla 80-90-tals kids så har jag liksom suttit och spelat in mig själv på kassettband när jag var liten och lekt radioprogram tillsammans med min syrra. Men när jag lyssnar på dem så här efterhand så kan jag höra alltså, att min syrra var med lite så la 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 leka leka. Medan jag var så här superseriös och verkligen så ville att det skulle bli bra. Så det kanske började redan där, vad vet jag.
Den här kursen, du fick med smak antar jag?
Ja, jättemycket. Vi fick en sån här apparat som vi sitter framför nu till exempel. Och så fick vi göra lite vad vi ville med den i princip liksom. Och så hade vi många föreläsningar och många studiebesök. Och de inspirerade mig väldigt mycket. Och jag kommer ihåg att jag mejlade typ alla föreläsare. Men det var ingen som svarade, men det gör ingenting.
Mejla om vad?
Frågor om branschen, hur tycker du att jag ska göra? Jag skrev så här till alla, vilket är lite fult. Jag skrev så här: hej, vilken inspirerande föreläsning. Jag har valt dig lite som min mentor.
Det var ett massutskick.
Ja, men precis. Men fuck them, de svarar ännu inte. Men en person svarade när jag mejlade henne, och det var faktiskt min nuvarande chef. För då hade vi varit på studiebesök på SR. Och vi gick omkring där och kollade lite på lokalerna, och sen så hoppade fram någon tjej där som sa, ja, hej, hej, har ni några frågor? Och jag låtsades nog lite om som att jag inte visste vem hon var riktigt. Men jag vet inte, vad fan, det är den här impulsiviteten. Så jag räckte upp handen och sa, ja, jag har en fråga, vem fan ska man ligga med här för att få ett jävla jobb? Och då blev alla i klassen bara, ja, den tystnaden. Och då sa hon, nej! Så då sa jag, okej, vi hörs. Och sen så var hon väldigt nyfiken på vem jag var. Så då träffades vi och jag hade så förberett frågor om radiobranschen på ett papper. Men det hann jag aldrig ta fram, för hon ville mer bara känna lite så här, vem är du? Och hon bara, jag har inget jobb till dig, men du får gärna staka mig liksom. Och då tog jag det på allvar, det här med att staka. Spela in en musikvideo med mig själv där. Mima till Bryan Adams, Everything I'll do it for you. Med en massa skyltar liksom. Direkt riktade till henne då. Och det står liksom på de här skyltarna, ganska större grejer. Jag kommer äta bajs och sånt för att jobba på P3 och putsa dina glasögon, köpa snus till dig, kaffe. Lite på gränsen till psykstöd. Fan, jag postade den på hennes privata Facebook-wall. Alltså helt emot alla jävla regler liksom. Gjorde det. Och inga likes. Inte från henne, inte från någon av hennes kompisar. Alltså ingenting.
Kollade du det ofta?
Hela tiden. Och bara fick sån ångest. Alltså jag fick sån ångest.
Gillade du det själv?
Nej, gud nej. Det är inte coolt någonstans. Gilla sina egna grejer. Jag kommer ihåg att jag den kvällen hade skickat det. Alltså jävla mycket ångest. Gick hem till min kompis Sissi. Och berättade om det här. Och hon var så här, oj. Så bra, jag bara nej. Och sen så drack vi en flaska vin var. Och sen glömde jag bort det. Men sen så skickade jag ett mail bara, ja, jag har skickat en grej till dig på Facebook så. Och då var hon mitt uppe i musikhjälpen. Kommer jag ihåg på med det. Så hon var ju väldigt upptagen. Men jag fick ändå ett svar som var typ så, haha, vad roligt, vi hörs typ. Men sen så gick det flera månader utan att vi hördes av. Och jag tänkte att jag måste fortfarande starka henne då, om jag ska få ett jobb på P3. Då skrev jag så här i min kalender, kommer jag ring Kajsa då, som hon heter, min chef. Bara gör det, skrev jag i min kalender. Och det var sjukt, för att faktiskt 10 sekunder senare så ringde min mobil. Och då var det hon som ringde mig. Och undrade om jag ville börja jobba på ett program en gång i veckan. Som hette Hallå P3. Så där började jag.
Hur kändes det?
Jag är skitglad. Jag var så jävla glad. Jag har fått jobb på P3. Jag var skitglad.
Hur länge var du på Hallå P3?
Jag var där ett år. Men på sommaren där så var det lite uppehåll i Hallå P3. Och sen så åkte jag iväg på en semester där. Och sen när jag kom hem så hade jag fått ett telefonsvar från Kajsa som undrar om jag inte kunde ringa upp henne. Så tänkte jag, fan, nu kommer de lägga ner Hallå P3. Men istället så undrade hon om jag ville börja jobba heltid på P3. Med ett nytt projekt som bara var en idé än så länge. En beställning som det heter i radiovärlden. Det första stora webbprojektet som man haft på P3 någonsin. Alltså att man bara gör radio på webben. Som en blogg liksom. Det skulle handla om sex och relationer. Arbetsnamnet var, vad fan var det? Det var så här, KK i P3. PK, nej. Vi ändrade det till ligga med P3 sen. Ja, och nu är vi här.
Men varför tror du hon tänkte på dig? När...
Jag tror det i alla fall, att hon hade läst min blogg lite grann. Och att jag där ändå var rätt så frispråkig, som det kallas.
Det här med frispråkigheten, är det mer för att du gillar att provocera eller bara för...
Nej, jag gillar inte att provocera. Jag säger vad jag tycker.
Och sen får folk tycka vad de vill.
Absolut, ja.
Hur var det då att börja med det här projektet?
Nej, det var skit roligt. Det var jag och min producent Julia. Vi satt liksom i en månad. Det är ändå rätt lång tid, tror jag. Att få på sig att förbereda ett program. Jag tar en choklad här. Och vi satt bara vid varsin dator, kommer jag ihåg, och bara skrev ner massa idéer. Liksom, vad vi ville göra. Och ingen av oss hade ju någon aning om hur det här skulle gå. Eller hur vi var på väg riktigt.
Utvecklades programmet på något håll?
Jo, men absolut, för först var vi ju bara på hemsidan. Vilket fortfarande har störst fokus. Allting som vi producerar, alla intervjuer, reportage, alla krönikor jag skriver och spelar in, publiceras först på hemsidan. För de flesta radioprogram, de sänder saker och sen kanske de lägger ut något klipp på hemsidan. Men vi gör tvärtom, vi började ju sända då. För det var inte alls säkert i början att vi skulle ens få tid i etern liksom. Men det fick vi. 2011, så då började vi sända där.
Och programmet handlar i grunden om...
Sex, relationer, kärlek, som ju är ju en cirkel som sitter ihop på något sätt.
Jag antar att det blev lite reaktioner.
Det tror många, men nej. Alltså det är ändå ett ganska underground program i det avsnittet att vi ändå sänder väldigt sent. Mm. Så att hade vi sänt liksom klockan 12 eller klockan 6 på dagen, då kanske det hade varit lite mer provocerande.
Fanns några ämnen eller finns... som du tycker är lite jobbiga?
Nej, jag tycker inga ämnen är jobbiga. Alltså, vi baserar ju vårt program rätt så mycket på vad vi tror att våra lyssnare vill höra. Och vad vi får mejl om. Och vilka frågor vi får till Robert till exempel. Så att där ser vi behovet i vad som behövs snackas om. Liksom. Någonting som jag är väldigt stolt över på Ligga är att vi har gjort ett sexprogram som aldrig liksom riktigt tidigare har gjorts i media. Vad leder, och det är ju att vara normbrytande... och inkluderande och inte ha så här vi och dem perspektiv. Inte vara betraktande på det sättet att man tittar på någon fetisch eller någon sexuell böjning eller vad det kan vara. Och liksom så här haha, fake show, vad konstigt. Utan mer så här, oj vad intressant, varför håller du på med det här och hur känner du liksom? Och att, lika viktigt som det är att prata om sex är det ju att prata om känslorna runt omkring. Om kärlek och allt det där.
Men reaktionen, du fick inga mejl?
Så jag lyfter hellre upp all den kärlek som jag fått, som jag blir väldigt rörd av och väldigt glad. Och att man får mejl av unga tjejer som säger att du har fått mig att se annorlunda på saker. Eller att du har fått mig att förstå att det är inget fel på mig. Och att mejl som har på något sätt förklarat att någon har en som en förebild. Liksom. Och då är det liksom... Då skiter jag i att ringer en arg man och klagar på att vi säger fitta. Liksom.
Det där får vi kliva bort. Då blev vi mer och mer känt. Du gillade inte att säga att du var känt.
Nej, jag tycker, innan. Men, jag tycker inte att jag är
men du måste,
det. Liksom.
Nej, men du måste väl ha märkt av det på något sätt. Till exempel när du var ute eller sådär. Att folk kände alltså, igen dig.
I Lund och Malmö kanske. Men jag menar, åker jag till Stockholm. Det är fan inte en jävel som vet vem jag är. Och det gör ingenting, jag skiter i det. Alltså, det viktigaste för mig är inte att jag hörs och syns att jag är kändis. Utan att jag gör det bästa jag kan på mitt jobb. Och att jag gör saker som folk vill lyssna på. Att jag, det jag säger är viktigt och intressant.
Liksom. En grej som jag funderat på med folk som håller på med radio. Det är så här, känner de igen ditt ansikte eller känner de igen din röst?
Någon gång har jag fått säga, jag känner igen din röst liksom. Man får akta sig för hybris så här, när det ändå har gått en tid. För ibland när folk säger så här, jag känner igen dig. Så det blir man så här, ja och nej, ska det vara en sån, det är du från radion igen. Och sen så säger de bara så här, vi såg också på en fest för ett tag sedan.
Det här jag funderar lite på det, klimatet på Sveriges Radio. Mycket konkurrens eller är det alla kompisar med?
Jag tror jag hade en mer cynisk syn innan jag började på P3. Jag trodde att det skulle vara väldigt mycket så, konkurrens och håll dig på din kant och armbågar och så. Men jag blev förvånad faktiskt över hur öppna kollegorna var där och trevliga och tillmötesgående. Och att jag ju ändå fått många fina nya vänner där. Absolut. Så att vi sitter ju ändå alla där och har fått det här jobbet. Liksom. Så det är ingen konkurrens på det sättet. Nej, så jag skulle inte säga att jag känner av det så särskilt mycket.
Vi kanske ska fråga, hur ser framtiden ut? Har du några planer?
Min framtid just nu är så här, ett stort frågetecken. Jag ska sluta nu på att ligga med P3 25 mars. Det är ganska jobbigt faktiskt. Det är inte mitt egna val. Utan... Nej, men jag tycker det är viktigt att prata om det. Att det faktiskt att det här händer ganska ofta på Sveriges Radio. Vilket kan göra att det faktiskt ibland är ett ganska jobbigt arbetsklimat för att folk mår dåligt. För att det finns en regel som heter LAS, lagen om anställningsskydd. Vilket innebär att du kan bara gå på lösa kontrakt eller programanställning som det heter i 2 eller 3 år. Alltså det är så mycket regler och lagar att hålla reda på så att man blir helt förvirrad. Men i mitt fall så är det att jag har varit programanställd i 3 år. Jag är så kallat inlasad, vilket... innebär att jag står på en lista där jag har förtur till fasta tjänster och så. Men den listan är ganska lång liksom, och det finns folk före mig. Nu efter 3 år så innebär det att jag ska bli erbjuden en fast tjänst eller ett vik på P3. Men det finns inte det på P3. Och det är ju där jag vill jobba liksom. Möjligtvis att det skulle kunna dyka upp något på P4 eller så. Men det är ju mest nyhetsvik och sånt som jag inte är så kvalificerad för eller vill jobba med. Så att då blir det som en slags dead end. Och så blir det ingenting. Alltså jag kan säga så här, jag är inte arg på min chef. Jag är inte arg på facket. För att alla de är liksom sitter så här, vi kan inte göra någonting. Det är så här det är. Men jag är arg på systemet. Är jag på. Och det dödar karriärslystenhet liksom. Det går ju inte. Nej, för att du börjar jobba där så är det liksom, du har 2 år, grattis, varsågod. Gör det bästa du kan av det.
Men hur går tankarna nu då? 25 mars, det är ganska nära.
Det är ganska snart. Alltså jag hade panik i höstas när jag fick reda på det. Men då var det som att jag hade haft panik innan dess också lite grann. För att jag visste att det här eventuellt då möjligtvis ganska sannolikt skulle hända. Så då hade jag redan haft den ångesten. Efter det, när jag fick det liksom definitivt för mig, så blev det som ett lugn istället. Att jag accepterade det i samma sekund som det hände. Och bara, okej, nu är det så här. Jag har varit ganska ledsen. Jag tycker inte man ska sticka under stol med det. För att jag tycker det är synd. att många i det här fallet liksom låtsas och sätter på sig en mask som att nu går jag vidare till annat, allting är kul, jag mår jättebra. Alltså det är klart som fan är skitjobbigt att förlora sitt jobb som man har. Dessutom för mig när det handlar om ett jobb som jag har varit med, alltså ett program som jag har varit med och skapat liksom. Alltså det är min bebis på många sätt liksom. Och också ett jobb, alltså min anställning har inte någon annan haft innan liksom. Jag har ändå skapat den formen och sättet jag jobbar på. Och att nu någon ska ta över den rollen är ibland jobbigt, men ibland också skönt kan jag säga. För att jag har gjort sjukt mycket på Liga med P3. Och jag är jättenöjd med allting jag har gjort där. Det kan vara skitbra att det kommer in någon ny med nya fräscha idéer och tankar och en annan energi liksom.
Kommer du lyssna på programmet?
Nej, jag tror inte det. Eller okej, jag ljuger. Jag kommer nog lyssna lite grann för jag kommer vara nyfiken på hur det låter. Men jag kommer inte lyssna aktivt som en lyssnare liksom. Men
vad vill du göra nu då?
Alltså nu känns det som att jag tar studenten igen. I och med att jag har jobbat där i 3 år på P3. Så det är lika långt som en gymnasietid. Så det är samma ovisshet på något sätt. Alltså det känns som att jag tar en examen nu. För i och med att det här också har varit lite som en radioskola för mig, att jobba på Sveriges Radio i 3 år. Nu står jag inför ett vägskäl och jag vet inte om jag bara vill så här, ha något litet whatever-jobb ett tag. Som inte betyder så där himla mycket för mig som det här jobbet har gjort. Och kunna liksom spänna av och slappna av lite och kanske vara kreativ utanför det jobbet. Jag är nog mer inne på det än att så här, till varje pris få ett nytt mediajobb. För att jag är ingen karriärist liksom. Det, ordet karriär är inte någonting som jag egentligen...
Som jag går och fika på Ebbas Café i april så skulle jag kunna få en latte.
Nej, jag tror inte att jag ska gå tillbaka till den världen. Men okay. Just nu så har jag ett tydligt mål i sikte. Och det är november, för att då har jag och min tjej bestämt att vi ska åka till Nya Zeeland och vandra genom hela Nya Zeeland. Vilket kommer ta oss 5 månader. Just nu känner jag att jag kan jobba med lite vad som helst i syfte att spara ihop pengar till det. Det är bara att anställa mig.
Okej.
Okay. Jag kan det mesta.
Har du något mer eller ska vi kanske lägga till? Vi börjar närma oss.
Ja, vi ser ju 39.
39, precis. Då är vad i San Francisco. Mm. Vi kanske vet piren 39. De här sjölejonen hänger till.
Ja, de har jag sett. De är jättefina.
Mm. Det är dit vi ska nu. Ja. Och sen ska vi väl av där.
Mm. Är det något mer du vill göra i San Francisco?
Jag vill gå på gayklubb.
Men vi lägger till här. Du vill gå på gayklubb. Något annat? Något du vill se? Alcatraz har du varit där?
Nej, jag har faktiskt inte varit där. Så det skulle vi åka.
Okej, okay. Så. Vi lägger till gayklubb, Alcatraz. Och sen...
Så du vill jag besöka ett par radiostationer där liksom.
Okej. Okay. Och sen vill vi tacka för intervjun. Om inte du har något mer att tillägga? Något?
Nej, men att jag liksom, är det jättekonstigt att jag har suttit och skakat lite hela intervjun. För att det är så själva saker. Mm. Och undrat om det här är överhuvudtaget intressant för någon enda jävel. Absolut.
Ja, det har varit intressant att lyssna.
Ja, det tycker jag. Vi tackar Matilda Berggren.
Tack själva.
Och
vi ses igen.
Vi ses igen om ett tag, någon annanstans med någon annan.
Vi vill tacka Matilda Berggren och sen får ni gärna gå in på min blogg på Skånska Dagbladet och gå gärna in och följ oss på Facebook Kreativt Haveri och Belona 23. Vi som gör programmet heter som sagt Sven Holmberg och Joakim Karlsson. Puss.